Halleluja.
Nej, det var inte Johan med här. Vi får ta om det, Okay. Okay, en gång till, en gång till.
Ja, det är klart. Ja.
3, 2, 1. Där satt den.
Äntligen. Mm. På andra försöket.
Vi har ju en gäst här i studion. Jättekul. Och inte mindre än Johan Fölk Lindberg.
Ja. Tack, vad fint. Jättekul att vara med. Kul att vara med en annan podd. Det är inte så ofta.
Har du tagit det mellannamnet på riktigt?
Nej,
Fölk.
Jag har inte det. Men folk kallar mig för det. Ibland.
Sådär på spårvagnen eller på krogen?
Ja, krogen.
Fölk.
Ja, är det du som är Fölk? Ja, den har jag hört några gånger. Ja, absolut.
Ja. Beter dig som Fölk brukar man ju säga. Så.
Ja.
Är du rätt bra på då? Ju?
Det får jag ändå säga. Mm. Absolut.
Ja, så vi... Alltså det är ju alltid så här när man typ ska avslöja vad ett avsnitt handlar om. Oftast brukar det... titeln på avsnittet brukar jag avslöja det. Mm. Men vi ska prata om folköl.
Yes.
Folköl, ja.
Folkis. Mm.
När drack ni första folköl? Kommer du ihåg det eller?
Nah.
Eller har ni något sånt folkölsminne?
Jo, jag minns när jag drack min första folköl. Ja,
okay.
Hösten 98 var det.
Hösten 98.
Björnebrygg 2008.
Oj.
Amen.
Ja, ja. Du gick på kvalitet direkt.
Ja.
Ja. Det var ungefär det man kunde få tag i.
Ja. Mm. Jag har ett folkölsminne är att jag kom ihåg att jag cyklade runt hela Kristianstad för att få köpa folköl. Men jag lyckades inte. Det var ett nederlag.
Det var bra folkhälsminne då.
Så fick vi nu ta.
Du var 23 då eller?
Ja, precis. Mm. precis. Var för full helt enkelt.
Okej.
Nej då.
Johan, har du något sånt tidigt folkhälsminne eller?
Nej, jag var inte så tidig faktiskt. Nej. Men jag vet när första var. Då var jag 18. Ja. Så jag kunde köpa i alla fall. Ja. Men det var sexpacks Tingsryd.
Tingsryd?
Ja, 3,5 rabatt då det var på den.
Ja,
Coop.
Ja. Ett av mina största minnen med folköl är ju när de gick upp över till det man kallar för Big Mouth. Att det var liten öppning till stor öppning på burken. Det var stort.
Alltså ifrån den här drag?
Ja, precis. Big Mouth kallar vi det. Nej, men det var, först var det ju en liten öppning när man öppnade. Kpsch, så var det en liten öppning. Och sen var det kpsch, så var det en stor öppning. Det skedde någon gång när man var 18. Det kommer jag ihåg var ju... Det var ju som att upptäcka färdigskivat bröd liksom. Nästan. När man var 18.
När jag var 18 så hade jag och en kompis, vi drack mycket folköl på den tiden. Man gjorde ju det.
Du hade ju till en nyårsafton, ren folköls nyårsafton.
Då var han ju 35.
Ja.
Va? Har jag berättat det?
Ja, men när du skulle köpa kanel.
Ja, då ja, just det. Ja. Det blev nödraket, ja.
Ja.
Nej, vi köpte på Bra Storlivs i Stenungsund. Den affären, där köpte vi en typ en PVC-väska för 10 spänn. Den fick man exakt plats med med 4 sexpack. Så man köpte en platta och sen så kunde man lägga den där i, så kunde man ta med den på fest. Och vi köpte alltid bara Spendrups för att de hade så bra strävhet i burkarna.
Okej, grepp liksom.
Så det vann de på. Man är känt för att ha väldigt hala fingrar när man är 18.
Ja, precis. Exakt. Va? Så var det.
Mm.
Ja. Ska vi gå vidare eller?
Nej, ja. Vi är klara så va?
Ja. Nu är vi färdigt.
Var ska vi börja någonstans? Det finns väl mycket man kan prata om folköl.
Vi kan ju börja med kanske att Johan får prata eller introducera sig lite. För du nämnde ju där att du kanske har poddat lite tidigare då.
Mm.
Så du har ju en podd.
Det har jag.
Om folköl.
Och det är ju lite slarvigt. Jag säger alltid att jag gör saker med folköl. Egentligen är det även alkoholfritt och lättare. Men det är alltid fokus folköl på något vis. Men folkpodden.
Just
helt enkelt. Som vi har släppt. Jag och Andrine, min kompis där. Vi började 2019. Så vi har på ganska länge nu. Och släppte ett tag varannan vecka, numera var tredje vecka, på grund av att fria lite tid sådär. Men det är liksom fokus, folköl, öl i allmänhet, folköl i synnerhet, brukar jag säga så. Så vi är nischade och härliga där liksom.
Och du hade ju hållit på med folköl redan innan podden?
Ja, precis. Alltså folk kommer ju från när jag hade folkets butik egentligen. Väldigt nära här där vi sitter nu på Kungsör i Göteborg. Så det var ju där det började egentligen, det var 2018. Så jag har väl jobbat liksom med folköl i 5 år nu då egentligen. Så först butik, sen podd och sen har det liksom blivit saker längs vägen. Att jag skriver lite krönikor om folköl. Jag har gjort lite så här, eller med podden har vi gjort lite ölsamarbeten. Vi har släppt folköl med Brickeriet och nu för bara någon vecka sedan, eller i maj då, baserat på när det här släpps, så släppte vi en folköl med fermenterarna. Har också hållit liksom, ja, men så här, håller i folkölsprovningar exempelvis. Så, där. Så att det är ju alltid liksom, det är många saker men alltid folköl kan man säga.
Efter, hur träffades du och Andrine förresten? Eller liksom, är det öl som är gemensamt? Eller kände ni varandra innan ölintresset? Eller kom det liksom med ölintresset?
Ja, alltså vi kände inte varandra faktiskt. Vi hade träffats typ 2 gånger kanske. Så när jag tänkte att jag ville starta en podd, då tyckte jag också att det kan ju vara lite härligt att inte känna varandra. Så lär man känna varandra genom podden. Att det kanske blir lite... Det var lite kul för lyssnaren också, eventuellt. Så att vi hade egentligen ingen koll på varandra innan dess liksom. Okay. Men nu känner vi varandra väl, såklart. Fyra år senare. Ja.
Roligt.
Jag kommer ihåg när ni startade den podden. Och jag tänkte att ja, men det är intressant, men hur fasen ska man kunna ha en podd bara folköl? Ja, men det har gått väldigt bra.
Ja, gud ja. Jag tror vi spelar in imorgon faktiskt vårat 82 avsnitt.
Ja.
Så. Men man kan vara ganska bred. Och man kan också återkomma till samma ämne så 3 år senare. Liksom. Det händer ju saker hela tiden. Så att, nej, men det har inte varit något problem än så länge faktiskt.
Pandemin kom lite som positivt ändå. För er del.
Den passade oss.
Det kom mycket folköl där.
Ja, precis. Och det var ju verkligen, då hade vi varit igång med podden i ett halvår ungefär. Så ja, vi fick ju mycket på köpet, verkligen. Det var stort för folkölet under pandemin.
Ja.
Hur är det nu då? Är det fortfarande, alltså görs det fortfarande mycket folköl eller har det dippat sen efter pandemin?
Nej, men det har dippat. Men jag skulle säga att det är på högre, alltså det finns mer folköl nu än innan pandemin. Mm. Och bättre framförallt. Men under pandemin var det ju extremt ett tag. Liksom det, jag vet, typ Stigberg släppte väl, de hade väl så här 10-15 sorter hela tiden liksom igång.
Mm.
Nu så att de, jag vet inte exakt, men de ligger väl på kanske 3-4-5 nu eller sådär. Så det, nej, man märker det. Men vissa håller fortfarande igång väldigt bra. Exempelvis fermenterarna som vi gjorde med nu, de har väl i alla fall en 8 styck och sådär. De hade ju inga innan pandemin.
Mm. Men även tillgängligheten har ju ändrats ganska mycket de senaste åren, får man ändå säga också. Eller det kanske också är efter pandemin, men det känns som att det är ganska lätt att få tag på hantverksmässigt gjord folköl idag.
Det är enklare, ja. Helt klart. Och det är väl att det är större intresse, tänker jag, att folk vill ha det. Men också viktigt har ju varit faktiskt Lidl då.
Mm.
Som ju har ett liksom, enhetligt sortiment i hela Sverige. Och det är väl det som har fattats lite med folköl innan. Liksom.
Det var jag som bryggde den första Lidl-hantverksfolkölen förresten.
Ja, vilken då?
Det var ju när pandemin kom.
Sodapop.
Ja, precis.
Finns
du med, du med, du med, du var du och jag, Simon. Det var du och jag.
Exakt.
Det var våran collab.
Fan, det är 2 folkölslegender jag sitter med den här. Eller jag sitter med 3 folkölslegender.
3 folkölslegender.
Helt sinnessjukt ju.
Ja, ja. Nej, men det var ju roligt att det blev av. Men det var ju en riktig nödlösning.
Vad är historien bakom den, Sodapop? Jag fann att den var lite spännande.
Nej, det var ju...
Nej, den var inte spännande. Nej,
jag vet inte. Nej, men vi hade ju bryggt öl till ett hotell. Starköl, en IPA.
En IPA.
Pandemin kom, hotellen stängde ner och så vi stod ju där med en tank, halvfylld 20 hektoliters tank med 6% i IPA som vi inte kunde sälja. Vi kunde inte sälja den på Systembolaget, vi kunde sälja den till krogar för att det inte fanns någonting. Så då kom jag på idén att vi skulle... göra soda och skjuta in i den och göra som en kärndel radler helt enkelt. Och då tog vi kontakt med Simon som hjälpte oss att göra sodan. Och sen så sköt vi in den och släppte som soda pop, ja, istället.
Gjorde du sodan på Vega redan då? Ja.
Nej, det gjorde jag inte. Nej.
Det var första sodan som han gjordes på Vega, tror jag.
För ja, du har precis. Väl någon tank där nu? Eller?
Nu så är ju Vega, äger de ju till och med majoriteten i GBG Soda.
Okej.
Okay. Så att det började.
Allt tack vare Lidl alltså.
Allt tack vare Magnus.
Butterfly-effekt ju.
Ja, verkligen. Man kan säga att Vega köpte GBG Soda på Lidl.
Just det.
Precis, det är det ni ska ta med er av den här. Men kan jag bara få ställa en dum fråga? Alltså grundläggande fråga. Vad är folköl?
Ja, upp till 3,5%. Och lättare slutar på 2,25. Ja. Så däremellan helt enkelt.
Okej, okay, så 2,25 upp till 3,5%.
Ja, precis. Ja. Vanligast är väl 2,8 eller 3,5 då.
Mm.
Och det är nästan branschstandard. Och de här liksom procentsatserna, vem är det som har, är det liksom slog de med tärning eller vem är det som har bestämt att 3,5 får, är det liksom staten?
Ja, du menar lite historia helt enkelt, hur kom folkölen till?
Ja, ja precis. Jag menar, för ett tag så var väl folköl bara upp till 2,8 och sen så har de höjt till 3,5. Och vem är det som har beslutat det här? Det antar jag att i slutändan är ju riksdag och regering. Men är det någon liksom lobbygrupp eller bryggerierna har ju inte bestämt de här alkoholhalsen antar jag.
Mm. Ja, Johan har ju skrivit en hel bok om folköl. Ja. Så...
Ja.
Har du med det?
Läs högt.
Läs högt. Ja, vem vet jag faktiskt inte.
Nej.
Men alltså du är inne på rätt spår tänker jag. Alltså det har ju varit mycket. Jag har ju gått tillbaka 100 år ungefär bakåt i ett av mina kapitel i boken där. Och då är det ju liksom, det är ju väldigt mycket med nykterhetsrörelsen och sådär såklart, som liksom håller nere det hela tiden. Och så har det varit krig och annat som har gjort att man inte har kunnat brygga så starkt heller. Och så har det liksom hamnat på en nivå snarare ju. Men det som var, alltså folköl har ju, som vi känner det idag, så är det ju från 1977 egentligen som det så att säga, kom till i dess nuvarande form då. Mm. Men sen har det ju funnits innan dess också, men gått kanske under pilsnerdricka då, hette det länge. Och då var det väl egentligen 3,6%.
Okay.
Och så har det gått under bara benämning öl också.
Det är bra namn.
Ja, det är bra namn. Ja. Väldigt utarbetat. Och då, om jag inte minns fel, så är det 3,6 då med. Så det har liksom varit typ samma hela tiden med lite olika namn och sådär. Men det är väl liksom, det har ju liksom sålts ganska likt som idag egentligen. Så alltså från om man ser från 100 år och fram till idag, så det har hänt saker längs vägen, men samtidigt har det inte hänt så mycket liksom. Mm. Det är ganska som det har varit på något vis liksom.
Men man har aldrig någon sån där, den första burken som det stod folköl på. Det finns ingen sån, eller när, vem uppfann ordet folköl? Är det...
Ja, alltså fritt ur mitt minne nu så är det ju det att när man valde liksom, man valde på pilsnerlinjen och folkölslinjen 1977. Okay.
Ja.
Och då vann väl egentligen pilsnerlinjen. Men sen blev det liksom i folkmun, så blev det ändå folköl.
Precis, man använde väl begreppet folköl för mellanölet då.
Mm.
Det var ju den som vi tog bort 77 då ju.
Yes.
65-77 då.
Ja.
Och det är Gunnar Sträng, finansministern tror jag det var, som nämnde det som folköl.
Just det.
Och vad var mellanöl?
Upp till 4,4.
Okej. Okay. Mm. Och det här klass 1, klass 2, klass 3... Är det, ja. Kommer det något ifrån den perioden också? Eller bara...
Ja, mellanölet var klass 2B. Så det var man tillsatt en ny klass där då. Okay. Mellanölet 2B.
Okej. Okay. Men folköl, var det klass 2 då? Nej.
Alltså det var ju 2B, men sen så tog man väck 2B 77.
Ja.
Och då blev klass 2 folköl.
Men fanns klass 1, klass 2B och klass 3? Fanns det ingen vanlig klass 2?
1, 2, 2B.
Och vad var klass 2 då?
Ja, då var det ju upp till Ja, vad det måste ju...
Var det 2,8?
3,6% måste det vara.
Ja, det var, ja. Okay.
Ah, det var där man kallar det för öl som jag har fått det till. Så då var det bara öl. Ja. Öl mellan
det. Gött ändå om man jämför med idag att det bara fanns öl för. Idag så är det, får man ju ibland svårt att besluta sig vad man vill ha när man går.
Ja, precis. Bara, ja, det är smidigt.
Jag tar en öl idag. Ja, väldigt. Men du, och du har inte liksom din bakgrund i ölintresset. Du är ingen bryggare eller hembryggare. Du har testat någon gång, förstår
du? Ja, jag har bryggt hemma liksom på enklast möjliga sätt egentligen. Mm. Färdiga kit och sådär liksom. Och kanske när jag haft feeling någon gång och plussat med någonting då. Mm. Men hållit det väldigt enkelt och liksom där, blivit förhållandevis bra, tycker jag. Men nu är det faktiskt inte så ofta längre. Jag hade en period jag byggde kanske ändå så här 10 gånger på ett år och så. Mm. Men nu är det... Jag brukar försöka varje jul och bygga något gött så. Mm. Men det är typ så.
Mm. Men då har du ändå lite koll på processen, vill säga. Ja. Så att vi inte använder latinska eller konstiga ord, men det gör vi inte.
Nej då.
Fan, vi har ju glömt det. Vi brukar ju dela på en öl i början, när vi kommer ihåg det.
Man känner det nu.
Ja, ska vi... vill ni testa en medaljöl från SM?
Va,
det är inte
vilken,
en folköl.
Vilken medalj? Vilken medalj? Nej, jag skojar bara. Vi vill gärna göra det.
Ja, jag går och hämtar den då. Mm. Så.
Oj.
Ja. Slipper vi vara så rossliga halsen när vi pratar nu?
Ja.
Då?
Jag fick en bronsmedalj för min vetebock. Det var första gången jag gjorde en vetebock. Mm. Och det här är första gången jag provar min vetebock.
Hoppas bara inte Johan blir arg nu om du
öppnar starkare. Det är ju ganska långt, mycket starkare.
Ja, men visst, ja, men...
Kör.
För att späda ut den med
vatten. Du måste inte smaka, Johan.
Har du flaskhästen förresten, eller har du...
Det är en flaskhäst.
Flaskhäst.
Mm. Amen.
Wow. Och här har du en klassisk vetebock, 60 vete, 40 pilsnermalt och veteölsjäst. En knivsudd humle i 60 minuter. Är det så eller?
Det kan ju vara någonting mer än bara pilsner och vetemalt, va?
Ja, den är ganska mörk. Kanske
karahäll. Det är lite karahäll i den också. Är det? Men annars så hade du väl lite fel där, för att det är inte 60% vetemalt, är det inte.
Va?
Den har ju fortfarande bananestra.
Ja. Mm. Den är förhållandevis svag för att vara en vetebock. Den är väl i det lägre spektrat. Så 6,3 något sånt kanske. Mm. Faktum är att jag gjorde det som... Alltså jag bryggde en ljus... bara en ljus veteöl. Och sen så vid sidan av så kokade jag extra maltextrakt.
Okej, okay, okay.
Och hade bara körde lite karahäll i...
Stötte typ, eller?
Ja.
Smart.
Och bara liksom biffa på den här. Mm.
Mm-hmm. Det är ju ganska smart, känner jag, att göra det på såna här gästfokuserade öl. Det är ju ändå gästen som ska stå i centrum lite, så man kan kanske misshandla vörten. Eller nu säger jag inte att du misshandlar vörten, men,
nej,
men inte...
Men anledningen till att jag inte har druckit den innan är för att jag drog bara ut 6 flaskor.
Okay.
Och det som var kvar torrhumliga och sen skickade in som en Weissenbock.
Just det.
Nej.
Hopfenweissen.
Hopfenweissen, ja. Weissenbock finns inte än.
Mm. Det var gott, men ändå lätt syrligt.
Ja.
Gott.
Nu är det några månader gammal, men det finns ju mycket kvar.
Det är mycket kvar av gästen. Det är nästan mest förvånad över att den har hållit sig ganska pigg.
Det här Omegas...
Veteölsgäst
är det. Mm.
Hefeweizen 4.
Ja.
Nej, kanske inte något sånt. 2, 3, 4.
Första gången jag provar den. Det funkar ju bra.
Ja, jättegott. Bra jobbat. Mm.
Tack.
Man kan verkligen känna att det är brons.
Ja. Men fan vad spriten det var, Johan.
Ja, det är ju starkare än dig. Så är det ju.
Dricker du bara folk?
Nej, det får också frågan ganska ofta. Ja. Men faktum är att hemma gör jag nästan bara det.
Ja.
Så jag är väldigt, väldigt sällan på Systembolaget.
Mm.
Men jag är ju också på krogen och där är det ju... Alltså man kan ju hitta folk på tapp och sådär, men det är ju oftast inte. Och det är, man blir ganska begränsad liksom. Så ja, där är väl lite mer blandat, kan man säga.
Mm.
Mm. Jag önskar att det fanns, att de hade någon folköl i alla fall på krogen. Då hade jag köpt det mer.
Ja, alltså det är trevligt. Man kan sitta lite längre också, tänker jag.
Jag kör väldigt ofta också, så att... Då får man ta mig 4-5 starköl kanske, men sen så måste... Nej, jag ska... det hade varit perfekt om det fanns en folköl.
Liksom. Lite mer brittisk pubmentalitet. Liksom. Det finns en ordinary bitter på typ 3,5. Liksom, eller något sånt.
Jo, men precis.
Det är ju liksom perfekt. Det håller jag med om. Men annars är väl, för jag vet ju att det finns vissa kommersiella veteöls i folköls och alkoholfria sorter som jag ändå tycker är rätt eller bra. Liksom, att det är ju ett sätt till att maximera smaken på något sätt och använda en gäst som smakar mycket.
Absolut. De liksom, alltså det finns, vad heter de här, alltså veteölen som, vad heter de? Light, vad fan heter de?
Ja.
Det är ju en grej i alla fall. De gör det rätt mycket nere i Tyskland. Ja.
Leichtbieria.
Leichtweizen. Ja. Svingott, ja. Och även som du säger, alkoholfri tycker jag att jag har känt rätt mycket. För att de lyckas ändå få de här estrarna på något vis.
Ja, det är tyskarna, vet jag.
Ja, de tillsätter estrar.
Vilka folk tycker du är bäst då?
Ja, men det är väl ganska lätt att gå till det som är just lite mer brittiskt kanske. För att det blir väl lite enklare att hålla det till stilen på något vis. Sådär. Alltså, de är ju inte så mycket starkare oftast. Så det tycker jag väl brukar funka väldigt bra. Och även så här, jag gillar att dricka svag pilsner exempelvis också. Det tycker jag får också funka toppen. Sen, alltså, det jag hade hoppats och gärna sett mer av egentligen, det är ju lite mer mörk öl egentligen. Lite olika mörklager kanske och gärna så här porter på 3,5 och så. Jag tror att det finns nog så lite för att det är så svårsålt. Misstänker jag.
Där är också som du säger, jag menar Guinness. Den är på 4,2 den vanliga, så jag menar 3,5 är ju inte stor skillnad.
Nej, men det är väl att folk kanske inte plockar med sig liksom 6 stycken sådana i korgen hem då. Jag misstänker det är så.
Ja. Nej, men det har väl en tradition av att inte sälja bra. Alltså, jag tror folk fortfarande, eller den stora allmänheten, för du är, som kanske är de som köper mest folköl, är väl kanske fortfarande rädda för mörk för mörk öl liksom, på något sätt.
Yeah.
Tyvärr, kan man säga. Men det är därför det finns en sån här bra, säger man, lobbyorganisation som Folk.
Ja, precis så.
Sen
något som har varit väldigt viktigt för folköl i lite mer modern tappning, det är väl liksom hela suröls att den blir populär liksom. Ja. För det är ju också väldigt tacksamt att få ner till 3,5 just.
Ja.
Och köra på med lite frukt och bär och så blir det gott.
Alla gillar frukt och bär.
Ja.
Men hur är det med, för jag tycker också att ett många brygger, alltså New England Iper, Hazy Iper är väl också ganska poppis ändå, misstänker jag också. Och som jag också tycker är ganska, liksom ändå gör sig ganska bra i folköls styrka i många fall. Eller vad tycker ni? Säger jag då som säger att Session Iper är...
Ja, jag tänkte
exakt.
Om jag skulle sätta dit.
Mest onödig ölstilen
är...
Ja. det är inte de folkölen som jag väljer i alla fall.
Nej.
Jag har testat några som jag tycker är ganska goda.
Det är i sig kanske inte de starkölen jag väljer heller, men...
Nej, men om man ska brygga en IPA på 3,5, då är det ju absolut bäst, om du frågar mig, att välja en Hazy New England IPA. Inte brygga en West Coast IPA på 3,5.
Jag vet inte.
Jag köper nog jag, tror jag. Ja. Jag är liksom lite fast för den här traditionella BU-FG-ration.
Ja, ja. Nej, men för mig är det, jag har ju någon sån liksom grundtanke när man lägger upp ett session-recept. Jag vet inte om vi ska komma in på det, men det kan vi ju ta senare. I alla fall, vad jag har tänkt många gånger när jag har brukt session-öl. Men det kommer vi in på sen, kanske när vi presenterar våran bärs.
Nej, vi kan prata lite om hur...
Också någon liten...
Jag har också lite funderingar.
Ja.
Vad, men säg det du tänkte säga.
Nej, men jag har ju alltid tänkt att det är ju bra, alltså alkohol är ju en smakbärare, och när man brygger, alltså låg alkoöl brukar man också ha lägre OG, alltså lägre sockerdensitet vid början. Det vill säga att man får ju mer, alltså smakerna blir mer utspädda på den här vatten. Så att jag tycker ju att det är väldigt, väldigt bra att maxa smakerna där man kan. Det vill säga använda kanske en lite mer smakrikare malt eller brygga maltig öl. För då får du mycket mer smak där. Torrhumla eller använda liksom mer humlig sena givor. Och sen använda sig av en gäst som bidrar med smaken. Så som veteöl eller brittisk ale-gäst till exempel. Och där är ju New England-IPA ganska bra, för där har man ju kanske inte så mycket smak från malten. Man brukar ganska liksom försöka ändå få till ett bra kropp, vilket kan vara svårt. Man har ofta som en brittisk gäst som bidrar med fruktestrar. Och sen så har man humle som också bidrar med smak helt enkelt. Så att man får, man har ändå maximalt med smak där man kan ploppa in det, om man säger så. Och sen så två andra grejer som britterna gör ju väldigt bra. Kolsyra och kyla är sådana som döljer smaker, så lite lägre kolsyrahalt och lite varmare när man serverar folköl, precis som britterna gör. Mm. Det är väl mina sådana här, men det brukar jag tänka på när jag
Bra tankar. Jag tänker ju mer, jag tänker lite på de här grejerna också, men jag försöker väl få ett lite lite sämre utjäsning än vad jag hade gjort om jag hade gjort en starköl.
Just det, ja.
Jag fick det tipset för många år sedan när jag skulle göra folköl för första gången, att ta någon gäst som inte jäser ut så bra, försök få ett högre OG än vad du fått annars och matcha BU:t med det OG:t liksom, så att man, ja, men då är man liksom, du vet, du kommer ihåg den här grejen som man pratade mer om förr kanske. Men att om du har ett OG på 40, ja, så får du ha ett IBU som är max 40. Liksom.
Ja, precis. Beroende på vilken ölstil man brygger. Ja. Men man pratar om den ratien, BU, GU.
Ja. Mm. Men också att man får ju mer kropp i ölet om du har högre. Alltså,
väska.
Men restsötma tänker jag på nu då. Mm. Så det tänker väl jag på. Och att om jag ska skala ner ett recept från ett starkölsrecept, då kanske jag inte liksom proportionerligt skalar ner specialmalterna.
Nej.
Utan jag kan tillåta mig själv att ha en större andel specialmalter i en sessionöl än,
smart,
än i vanliga fall.
Mm.
Det kan man ju, jag kan förklara samma sak fast med mitt sätt att tänka. Mm. Så om jag tänker liksom om man tar en 7%ig öl till exempel, och så har vi 5% karamellmalt i den. Om vi sen då gör en folköl som är på 3,5%, om vi har samma mängd, alltså 5% karamellmalt i den, då kommer vi ju få hälften så mycket smak utav den karamellmalten eftersom att den är utspädd till det dubbla. Så om vi då vill ha samma mängd karamellsmak i folkölen, så får vi ju dubbla karamellmalten till den dubbla mängden då. Mm.
Så att det blir samma proportion i förhållande till vätskan?
Typ. Nej, inte dubbla proportionerna egentligen. Så att det blir 10% karamellmalt. Så att det är samma mängd karamellmalt.
Ja, men samma mängd. Ja, ja, precis. Ja. Ja. Ja.
Vikten är samma så att säga.
Ja. Mm. För att det är lite så jag tänker också. Ja. Ja. Att det, men det ska inte vara en utspädd starköl, utan man vill ha, liksom, man vill behålla karaktären från om man hade gjort ölet till som är starkare.
Ja, men precis. Ja. Och det är ju, så tänker jag ju på åt andra hållet också. Om jag ska göra en dubbelt så stark öl, så får man ju dra ner karamellmalten, för att annars så kommer det ju dubbla mängden karamellmalts smak, så att säga.
Just det. Mm.
Men annars så absolut, med gästen där med extra och sånt där kan man ju få gratis, så att säga, utan att det kostar någon alkohol.
Exakt, ja.
Gött.
Det kan vara gött. Om man gillar restrar, det vill säga.
Ja.
Men vad har vi för ölstilar som är liksom naturligt? Alltså, som automatiskt blir folköl. Alltså, vi var inne på typ Berliner Weisse och sådär. De är ju, alltså, det ser ju man kommersiella exempel från Tyskland som är 3%. Och vi var inne på brittisk öl.
Brittisk öl och skotsk ale då har du ju också.
Ja.
Det ser ut som att du ska gå,
ja, jag tänkte, du sa det där med att inte ölen skulle vara för kall, så du börjar bli rädd. Min öl som har stått i kylskåpet så länge nu, jag tänkte att man kanske skulle ta ut den.
Ja, men om det blir varma i glaset, vi häller inte upp så mycket, va? Inte, nej, en pint man får.
Sätter jag väl mig tillbaka i soffan
igen då? Gör det. De kommer sån här, för det är, ja, den tredje grejen, det är ju lika sån här slush-öl som folköl.
Just det, ja.
Nej, men dry stout, brun porter, ja, är ju inte så starka heller.
Något som jag inte har, alltså jag har ju en liksom tendens, jag dricker inte jättemycket folköl, handen på hjärtat. Det har vi glömt att gå igenom vad vi tycker om folköl egentligen. Men jag dricker inte, jag dricker väl en del alkoholfritt hemma, men av någon anledning inte alkohol eller folköl. På sommaren brukar jag köpa folköl mer som törstsläckare än... än annars, men jag brukar alltid när jag brygger själv så ska jag så säga att jag har inte, det är liksom inget som har lockat att brygga, du vet, nu ska jag brygga världens bästa folköl, och det är nog mycket för att jag kanske brygger stiltypiskt, så man blir ganska begränsad då när man, för det finns inte så många, det är de här vi nämnde då, Ordinary Bitter och Svagskotte till exempel som är det. Annars så tycker jag ju oftast att öl, just det här, alltså det kommer låta som att jag gillar att bli full, och det gör man ju också, men jag gillar ändå alkohol på något sätt, liksom, ibland. Men ibland, visst, det finns tillfällen då man inte ska dricka alkohol.
Det är lättare att brygga en stark öl som blir god, ska jag säga.
Ja, det är det. Det
är faktiskt sant, ja.
Men jag älskar ju Oceanbryggeriets folköl. De brukar jag åka och köpa på gårdsförsäljningen här i Göteborg.
Det, 2,80
och jättebra pris och gött att dricka sådär mitt i veckan liksom. Mm. De är mina favoriter.
Vi har nästan alltid antingen Falcon Bayersk eller Pripps Blå 3,5 hemma i kylen. Och på vintern så brukar vi köpa någon sån här julöl liksom, alltså Falcons julöl och ha hemma. Mm. Mm. Det tycker jag är svingött. Och jag brukar faktiskt brygga en folköl inför sommaren. Det är ganska gött att ha, alltså just för att svalka sig med.
Ja, men det var det jag tänkte med det här. Just det här avsnittet kom ju väldigt, väldigt bra i tiden. För att det är ju sommar liksom. Och det kände jag också att men det är perfekt tillfälle att brygga något. Och kunna ha och välja i sig i sommar.
Precis.
Så det har jag försökt göra. Nej, men annars, jo, men en annan öl som jag uppskattar, det är ju den här, det går ju lite hand i hand med vitt bier som folköl, tycker jag har varit väldigt gott. De jag har druckit, Bräckeriet bland annat, tycker jag har varit, att man får hjälp av kryddor liksom i det fallet som en smakbärare också, är också ganska smart.
Ja, det kan jag absolut tänka mig. Hur är det med Grisette? Är det folkölstyrka?
Nej, det brukar vara lägre. Det brukar vara upp till 4, va? Så det kan väl vara det och inte vara det.
Ja.
Men där finns ju några sådana här kända. Jag tror att de här, Jester King har ju en som heter Le Petit Prince eller något sådant, va? Så jag har inte fått dricka, men som folk säger det ska vara jättebra.
Vi takten i podden, gör faktiskt.
Ja. Ja.
Prinsess har de också.
Just det.
Men det är nog inte samma ölstil riktigt för sig.
För den är till och med berättad också, så det är antagligen ingen restsötma alls i den. Så att det går ju, och det var gott eller?
Ja, det var otroligt gott.
Så var det?
Ja.
Där kan jag tänka mig, för där har man ju dock ingen kropp som bygger upp då, utan då är det bara smaker från gästen och malt.
Men du har väl inte så mycket kropp, ärligt talat, i en säsong heller? Eller?
Nej, jo, det är det som är det extremt fantastiska med säsonget. Det är ju världens mest komplexa ölstil. Den är torr, men den har kropp. Den är lättdrucken, men den har mycket karaktär, och det är det som är det vackra med säsong. Okej. Och det svåra.
Ber om ursäkt.
Ja, nej, men det är förlåt. Jag gör inte om det bara.
Trampa på Magnus på tårna.
Ja. Jag har faktiskt inte bryggt en säsong.
Nej,
jag stod länge och tänkte att jag borde egentligen göra. Men,
jag har testat att göra det som folköl. Jag tyckte det blev ganska gott.
Ja.
Faktiskt. Måste jag säga.
Ja.
Det är ju ganska bra törstsläckare. Alltså, det gör väl inget om det inte är så hög liksom restsötma i det, utan det går ju bara att hova i sig.
Ja, absolut.
Men jag har inte gjort det tills idag.
Inte du heller?
Nej.
Har du brukt säsong tills idag, Johan?
Nej, jag har inte med mig något tyvärr. Alltså.
Nej, det var inte meningen här. Ledsen när man satte dig på hotkanten.
Ja.
Vad ska vi smaka, eller?
Ja, det kan vi göra. Det kan vi göra.
Ja, det kan vi väl göra. Alltså, vi pratar lite mer om det vi har bryggt då kanske. Ja. Och folköl i allmänhet.
Någon av de godaste folkölen jag har bryggt var ju den här Lichtenhainer.
Mm.
Bryggde jag som folköl en gång. Rök är ju också en smakbärare. Det var också jäkligt bra. Rökigt och surt. Det gjorde sig väldigt bra som... Nu vet jag inte om jag ska tänka på det. Men ursäkt. Jag stör det. Men vi hämtar bärsen. Vi hämtar
ölen. Du...
Jag bara yrar.
Det är din podd med. Du får också säga grejer om du vill.
Ja. Jag ville bara ha sagt det.
Ja, men ska vi ställa fram lite bärs då?
Det gör vi. Mm.
Okej. Vem ska börja då?
Ja. Ska vi säga vad vi har?
Jag har ju det ljusaste kanske.
Säg vad det är.
Jag har en pilsner.
Okej. Okay. Kan ju vara någonting vi kan börja med kanske. Mm. Vad har Sebbe?
Jag har två öl. Jag har en Oud Bruin och en typ Hazy Pale Ale. Blev det.
Yeah.
Mm. Och du då?
En västkust IPA.
Oj.
Och en mild.
Okej.
Okay. Okay.
Mild känns lite fusk. Det är ju folkölens folköl.
Ja. Ja, men det, jag tänkte lite så när jag skulle brygga. Så, jag var lite inne, ska jag ta någon av de här som är liksom naturligt alkoholsvaga? Men så kände jag att det var roligare att göra någonting som kanske är en utmaning.
Mm.
Och se om man lyckas med det.
Jag kan erkänna att den här ölen bryggde inte jag inför detta avsnittet, utan jag hade redan den på fat.
Oj, oj, oj.
Då så.
Och då passar den ju väldigt bra. Då ligger
du back en bryggning kan man säga till podden. Ja, men bra. Mm.
Ja, men Johan kanske får välja vad han är mest sugen på att börja med.
Ja,
ja, men jag tycker pilsner låter jättebra att börja med.
Ja, då kör vi det. Jag har då bryggt en pilsner lite för att det var sommar och jag vill ha någonting att dricka, det stora... Mm. Glas i, men jag har ändå tänkt, dels så har jag kört det jag kallar för bitburger-tricket, men maltbasen är väl hämtad, inspirerad av bitburgers, det vill säga pilsnermalt, och sen så tar man mörk münchenmalt tills man är nöjd med färgen helt enkelt. Och då får man lite mer liksom, maltstöd än att bara använda pilsnermalt som man kanske oftast gör i en pilsner då. Och sen har jag i, för att öka kroppen lite, så har jag i dextrinmalt för att ge lite mer kropp och hindra utjäsningen för mycket. Och sen har jag i kittmalt då, sån här lite undermodifierad för att bygga skumstabilitet, men också tänker jag att den kanske bygger lite munkänsla då.
Mm.
Sen har jag jäst den som en vanlig pilsner, eller som jag gör.
Mäskat?
Mäskat. Jo, jag brukar ju få ganska dålig utjäsning när jag kör mitt sån här hochkurtsprogram. Så jag körde det då, 63 grader i en halvtimme, 70 Aha. grader i en halvtimme.
Får dålig utjäsning?
Jag får dålig utjäsning av den om jag inte lägger på en längre då betarast. Att jag har den låga temperaturen brukar jag dra upp till 45.
63 kanske är för lågt kan det vara.
Ja, kanske. Men 63 en halvtimme, 70 en halvtimme, sen utmässning.
Budweiser, mäskar inte de i 63? Jag tror den bästa är typ 63 eller 62 grader i 4 timmar.
Yes, det är det man egentligen ska göra om man vill ha brygga den typen av öl. Alltså amerikansk lageröl eller mexikansk också för den sakens skull.
Mm.
Eller som vi pratar om dubbelboxavsnittet, om man brygger med mycket malt som har låg halt av beta-amylas. Humlat den ganska rejält tyckte jag själv för att ha en ganska stram bäska, för det vill jag ha på sommaren liksom. Och sen har jag torrhumlat den kallt också, så det blir lite italopilskänsla, men jag har torrhumlat den kallt med nobla humlesorter då, safir och sas.
Öppna den då.
Ja, det kör vi.
Ja.
Och sen är den ganska färsk också.
Ja.
Det ser ut som en öl.
Men det ser snyggt ut härifrån tycker jag.
Ja.
En liten lätt disighet bara, men nästan sådär. Alltså en liten lätt disighet som gör att den ser lite god ut.
Mm.
Doftar ju pilsner. En sån där, i mitt tycke, perfekt liten antydan till svavel som gör att det verkligen smakar som en färsk pils.
Ja, den har lagt
sig
lite svavelen faktiskt.
Nej, det är inte mycket. Nej, absolut inte för mycket. Nej. Utan det är precis perfekt lagom. Mm.
Det var så jävla gott ju.
Det var ganska gott, va?
Fan vad gott det var.
Det var rätt gott.
Och så lite ändå...
Men det är väl... Nu får du, där får du spola tillbaka.
Va?
Det är väl ändå Johan som ska säga om det är gott eller inte.
Ska spola tillbaka det? Okej.
Okay. Ta tillbaka det du sa.
Ja. Jag löser det i post i redigeringen. Sen.
Låt Johan nu säga om det är bra.
Är det som är
viktigt
idag?
Det är han som vet om det är bra eller inte bra. Ni har väl motiv och snaj.
Jag tycker det var väldigt bra. Så jag slår sig, så det man kanske oftast tänker på tycker jag när man testar en folköl är ju just liksom, fylligheten är väl liksom det första man går på något vis.
Ja, ja.
Och den är ju väldigt fyllig.
Mm.
Alltså, så vi provar ju öl i podden varje gång och sådär. Och det har man ju ibland så här svårt. Så okej, hade det varit ett blindtest hade man kanske inte gissat att det var en folköl. Liksom sådär. Och att det är ju någon typ av bra... För jag tänker att folk vill att folköl ska smaka som starköl.
Ja.
Fast svagare.
Fast svagare.
Ja. Gillar jättemycket. Jag tycker också så här, doften var väldigt härlig med lite så god fräschör, tycker jag. Och det får man ju även i smaken. Men man dricker ju med näsan så att säga också.
Mm.
Ja, jag skulle kunna köpa en back av den här, Magnus.
Skulle jag? Inte höra, Simon.
Jag tyckte det här var svingott.
Ja, det var
nu fick jag lov att prata.
Ja, nu får jag säga. Tack, det räcker nu.
Men jag gillar ju också den här. Nu körde jag ju mörk München malt, att det kommer en lite vet man dricker ölet, smakar pilsner malt och sen så på slutet så kommer det lite bröd. Mm. Men som jag gillar i alla fall liksom. Smakar malt liksom också ändå.
Smakar ju humle också.
Humle, ja, för du var inne på det här med Italopils känslan. Ja, det var ju svinbra humle.
Ja.
Pang i den. Kanske fel ord när det är liksom nobelhumle, men det var ju, det gjorde ju verkligen...
Ja, men jag tror att det är just Italopils, eller om man ska brygga en lageröl så kan ju just liksom torrhumlad pilsner vara ganska smart liksom, för att få en till dimension liksom, på det paketet.
Hur stor batch gör den sån här på?
Jag bryggde 12 liter gjorde jag.
Mm. Ja. Är det svårt att göra det här receptet så här lika bra i en stor bryggning på ett bryggeri?
Nej, det är lättare,
ja.
Skulle jag vilja säga. Nästan. Så just, det beror på vem du frågar. Frågan mig så är det lättare att göra det stort för att då du har lättare att undvika oxidation liksom, än vad vi har hemma. Liksom. För mig är ju detta en ölstil som inte mår bra av oxidation. Liksom. Men det tycker inte jag någon öl. Liksom.
Nej.
Men en del process tänker jag, det är det ju bakom. Så.
Men vad sa du, vad hade du för OG?
Sa du OG FG? 35 var det va?
Och FG?
Jag kommer inte ihåg, jag tror inte jag sa mätte. 10-10, 10-11 tror jag.
Men det var ändå inte högre OG än 35.
Nej.
Och vad blir det för ABV på den då?
Om man inte mätt FG så är det ju...
Nej, men jag tror jag mätte att jag hamnade... Jag tror jag sköt över någon tiondel, men det kan man ju vara mätfel. Det man brukar dra till. Men inte uppe vid 4,2. Men jag tror 3,6 tror jag hamnade på. När jag
men det är väl många kommersiella folköl som... Hur mycket får det gå över någonting?
Nej.
Ingenting va?
Inget alls va?
Nej, för då är det starköl.
Ja,
och då är det en annan skattesats.
Men däremot liksom. Så är det ganska många som gör det, kan jag säga.
Ja, men det är ingen som kontrollerar heller, misstänker jag. Det finns väl några sådana som har åkt dit, tror jag.
Ibland nås man av sådana nyheter, ja, att de får återkalla.
Gjorde inte Nan på Beer Level sån?
Ja, det gjorde hon gjorde testa.
Kollade typ 8 olika och 7 var för starka. Eller något.
Men det är väl lite samma med etiketter, tänker jag. Där är det väl hårt på Systembolaget.
Ja, där har du 0,5 upp och ner.
Ja, men jag tänker just etikettsutformning och så med.
Det, ja,
för
ja.
Det är ju ingen som kollar det, tänker jag, i dagligvaruhandeln heller.
Nej,
om ingen anmäler det, så att säga.
Nej.
Så allt känns hårdare på det statliga.
Ja, det gör det, precis. Ja. Men det måste också vara roligt att ha, jag ska inte säga så, men det måste vara roligt för dem att kunna släppa öl som rent estetiskt. Man vet om det här skulle aldrig få säljas på...
Nej.
I och för sig, jag kanske inte vill säljas i dagligvaruhandeln då, eller om man har för... Mycket crazy pistoler och barn som dör och sånt på etiketten.
Snackar du med din lokala ICA-handlare så kan jag inte ens med den.
Ja, men roligt att titta om. Jag blev själv väldigt nöjd faktiskt. Det känns som en perfekt sommar pilsnerdricka.
Mm. Ja. Gjorde jag. Eller? Ja.
Jo, det här hade kunnat dricka hela sommaren här alltså. Ja. Gott.
Ja, men mic drop. Nej.
Ja, nej, men jag är det var bra.
Ja, Odbroin känns ju som en klockren folköls. Jag tänker på de här, du har också jag har glömt bort vad det heter, men lambic, när man gör det till svag och blandar in med socker och sånt, då kallar det, det har jag ju gjort.
Faro.
Faro, ja. Mm. Precis, det är ju också väldigt, väldigt gott. Och det är gott. Låg alkohol, oftast nästan under 2,5. Liksom.
Ja, det är så svagt. Ja. Vi kan testa den om du vill.
Ja. Johan, har sista ordet.
Ja, kör.
Ja.
Men har du alltså bryggt en Odbroin eller har du spett ut en Odbroin?
Nej, jag har bryggt en Odbroin. Alltså jag har ju tagit genvägar såklart. Ja.
Du måste ändå räkna med att vi tyckte den var god när du tog med dig 1,5 liter.
Ja, jag orkade faktiskt inte ta fram, jag har fyllt på PET-flaskor. Jag orkade inte ta fram min mottrycksfyllare igår. När jag skulle buteljera. Men sen, vi skulle ju egentligen, Andrine skulle ju varit med idag egentligen också, men hon kunde inte komma. Så jag tänker att, skitsamma. Ska jag förklara tanken bakom det här lite, eller?
Ja, gör det.
Dels så kände jag att det var, alltså Odbroins brukar ändå vara drygt 6%, så jag tänkte att det var en liten rolig utmaning, eller måste jag säga. Och den blev 2,8% den här. Så jag använde ju mina. Jag har ju bryggt på pilsnermalt och vinermalt 70%. Och sen så har jag bara liksom biffat på med lite diverse karamellmalter. Crystal 120, Amber, Karamunic 2, Special B. Sen så använde jag Philly Sour som gäst.
Aha.
Mäskade i 73 grader. Och fick ett OG på 10,42 tror jag. Och landade på 10,21 eller 10,22, något sånt där. Så jag ville försöka skapa kropp, men ha låg alkohol, få lite syra och försöka få lite som maltsmak som det är i en Odbroin.
Det är gott, man saknar ju lite. Det är ju ändå gott liksom. Men det är något som saknas.
Ja.
Alltså det är okej att det kanske är alkoholhalten, men det känns ändå som att man saknar lite unts.
Ja.
Eller vad tycker du själv? Och kanske lite ek. Du ekade den här?
Nej, det gjorde jag inte. Det skulle man kunna ha gjort. Mm. Nej, men den är ju, fast jag tycker den är ganska läskande, helt talat.
Absolut.
Så den drar ju lite åt läskhållet, men det är absolut inte det godaste jag har druckit. Nej. Idag.
Ja, fint.
Det var kul att testa.
Mm. Jag tycker det var kul, för det här ser man ju inte i folkhögshyllan.
Nej.
Nej. Så det var lite av en ny upplevelse.
Ja, nej, verkligen.
Ja, men jag gillar att den är ju fräsch alltså. Samtidigt som den har de här mörka smaken också liksom. Den är rätt så, ja, jag tycker den är inte dum på sommaren alltså.
Liksom lite endimensionell.
Jo, men jag tycker också att den är lite endimensionell, ärligt talat. Och sen har den nästan någon så här, den smakar nästan som överdraget kaffe i eftersmaken. Och det vet jag inte riktigt var det kommer från.
Men ganska mycket vinbär.
När du pratade Kettle Sours, Magnus, så var ju den du hade gjort med Philly Sour var väl vidrig, den du gillade minst.
Ja, det var det. Men den hade ju fått DS till och grejer, tror jag.
Okay.
Mm. Men det är inget sånt. Det är ju väldigt clean syra.
Ja, men det är kanske lite endimensionell syra då.
Ja, precis.
Och det brukade ju vara i snabbsyrad öl. Ja. Så att det är väl lite det kanske som också.
Men det hade man ju kunnat göra det här. Den här, kommer du komma ihåg att jag hade ju någon öl med kuvé av olika syror.
Ja, just det.
Att man hade kunnat brygga den och syrat den med en sån cocktail av äppelsyra, vinsyra, citronsyra istället.
Magsyra.
Smörsyra. Nej, smörsyra. Ska man verkligen inte ha. Nej, men vad jag menar är att man skulle kunnat göra samma grundtanke, samma maltbas, fast jästen med en gäst som kanske inte kan jäsa maltotrios då.
Mm.
Så någon brittisk ale-gäst. Och sen syrat den i fat eller i flaska med de här cocktailen.
Ja. Men jag kan ju säga att den är ju, jag har druckit den lite hemma och sådär, ja. Och det är ju absolut inget fat jag kommer vaska, utan det är, det är ju läskande och gött, och det är en bra sommaröl tycker jag, trots
absolut.
Allt.
Ja, jag håller med. Känns som en bra öl att typ blanda drinkar på. Jag blir sugen på att slänga i typ Campari.
Ja, varför inte?
Då blir ingen folköl längre. Det är svårt att göra en folkölsdrink. Liksom. Ja. Men, det här, men något med, alltså, jag tror att det är kanske eken jag saknar, alltså tanniner eller någon sån bitterhet också. Liksom. Men det var jävligt bra.
Ja, men jag tror att det kanske är för endimensionell syra. Jag tror att det är ganska, det är inte skadat med lite brett karaktär heller. Liksom. Ja. Men det, nu är det ju en folköl. Ja. Ja, Simon, ska vi ta en av dina?
Det kan vi göra. Ta lite vatten i glaset här mellan kanske.
Gör det.
Vad kräcker du först då?
Amen, jag tar västkust-ipan här först. Jag ville ha en törstsläckare. Törstsläckare tycker jag är torra öl och gibeska öl. Tycker jag ofta är släck på törsten. Sötma släcker inte törsten så mycket. Så därför tänkte jag på det viset. Och så hade jag en del i humle också som jag tyckte att den här behöver jag göra med. Då gör jag en västkusttipa.
Okej. Okay. Spännande.
Mycket spännande.
Nu har ju Magnus uttryckligen sagt att det inte är en optimal ölstil att göra som folköl.
Nej. Se om jag fortfarande tycker det efter det här då. Vilken långa flaskan då?
Humlad med Centennial och Columbus framförallt, och lite Simco också.
Ja, jag vågar ju inte direkt säga något. Jag får inte lov att prata först.
Jag tycker då att den var, den är doften väldigt, kändes väldigt färsk. Du sa att den var inte så ny, eller?
Jo, den här är helt ny.
Den är helt ny. Ja, okej. Okay. Ja, det märktes verkligen. Och det är väl oftast en, det kan säkert ni intyga möjligtvis, men att färskheten på en folköl, kanske framförallt en humlad, är kanske ännu viktigare än på en starköl. För jag tycker själv att liksom smakerna försvinner snabbare. Liksom. Så bäst före är ju alltid smart att kolla på extra noga när man köper folköl, kan jag tycka. Och där kände man ju att här fanns det ju kvar allt och det goda liksom.
Jag tyckte att den luktade otroligt bra. Och så, men så är det hela där, man kommer inte ifrån att den upplevs ju lite tunn i munnen liksom. Och tillsammans med att den hade, jag vet inte om den har hög kolsyrehalt, men den hade nog, jag hade nog haft lägre kolsyrehalt i den bara. Den lägger sig på tunga lite, fast det var liksom inte något fel på den. Det var lite en törstsläckare, det kan jag faktiskt köpa.
Jag tycker väl själv att bäskan blir lite kärv sådär. Det är väl det väl enda som jag inte är riktigt nöjd med, så att jag tyckte att bäskan blir lite träig liksom. Jag vet inte om det är för hög bäska eller om det bara är att den ville vara kärv, den här bäskan.
Jag hör ju vad du säger där, men jag tycker också att bäskan bidrar ändå till att den blir fylligare på något vis.
Ja, och det var ju egentligen, jag säger ju emot mig själv lite nu, för jag ville ju ha, alltså jag ville ha en tydlig bäska.
Mm.
Just för att det släcker törsten. Ja. Och annars blir det bara som vatten när man dricker liksom.
Mm.
Så visst.
Jag tänker ju mer, fan vad gott det här hade varit om det var på 6,5%. Men det är lite väl genomförd öl, men jag känner ändå att jag står kvar vid att jag tycker att Session West Coast IPA, den gör sig inte som låg alkohol. Men och, du vet, inget då negativt om Simons prestation i det här ölet, utan mer bara att ölstilen känner jag, fan, funkar inte som folköl tycker jag, West Coast IPA alltså.
Man kunde nog dratt på lite mer med karamellmalterna faktiskt. Ja, ja. För att jag var lite väl försiktig tycker jag ändå. Jag hade 80% pilsnermalt, 7% münchnermalt. Sen hade jag 10% karamellmalt. Får jag inte riktigt ihop till 100, men...
Det är inga våra lyssnare, det är inte mattepodden liksom.
Ja, men det blir, nej jag vet. Nej, det är de två som blir till. Jaha, det är de två. 80 pilsner, golvmältad böhmisk så att den har lite mer studs. 7% münchner, 5,5% karagold som är en ljus 20-30 EBC. 4,5% karamunik 1. De två tillsammans skulle bli 10%, men jag hade inte helt enkelt så mycket karagold som jag hade tänkt. Och sen så 3% crystal 300. Men jag kunde spett på lite mer med karamellmalten där tycker jag. Även med münchnermalten. Utan att den hade riskerat att bli söt. Sen så var den humlad med Centennial som bitterhumle. 15,7 IBU vid 60 minuter. Sen hade jag 2 gram Centennial per liter vid 10 minuter kvar. Sen gjorde jag en hopstand på 10 minuter vid 75 grader med 2 gram Centennial, 2 gram Columbus och 2 gram Simco per liter.
För du tänker inte om ditt humleschema någonting när du brygger? För jag tror att jag gjorde lite på pilsen att jag hade min första giva vid 30. Mm. Bara för att, jag vet inte egentligen, men jag kände att då får jag både arom och beska ifrån. Eller både arom och beska.
Ja, det behövs ju inte så mycket beska för att det ska slå igenom. Liksom, så att man kan ju göra så. Sen är det torrhumlad också förresten. Med 110 gram, 43 gram Simco, 67 gram Centennial. Och detta är på 10 liter, så att humlad med 10 gram per liter sen.
Okay.
Mm. Det var, ja. Det. Yes. OG 1038, mäskade 70 grader i 38 minuter.
38 minuter, ja.
Ja, mm. FG 1011.
Nej, men det är ju standard 38 minuter.
Ja, jo, det är det. Han skalar ju ner tiden.
Ja, det är det. Exakt.
Nej, men du vet, mäskar du 38 minuter så blir det ju 3,8%.
Ja,
i
många. Ja.
Så är det.
Jag såg det.
Nej, men jag tycker ändå det var bra jobbat, Simon.
Ja. Det var väl helt okej, okay. Absolut.
Ja. Ja.
Ska vi gå vidare med det humliga, eller?
Ja, men kan vi göra.
Och här har vi ju nu framför oss poddens, en av poddens fulaste öl hittills, tror jag. Eller vad tycker du?
Ja, det, eller vad tycker Johan?
Vad tycker Johan? Vi passar på nu när inte Sebastian kan prata emot.
Nej, precis. Ah, jävlar vad ful den är, ärligt talat. Jag vet knappt om jag kommer smaka på den.
Ja, den ser lite träsk ut.
Ja. Ja. En träskbira, sa vi.
Nej, kommer ihåg när jag, Jakob någon gång hade ju på SM för många år sedan hade med en öl som heter Gagnes Vatten. Mm. Som var en New England IPA som man hade färgat brun med maltkulör liksom. Det var riktigt fult också.
Jag har gjort en New England Black IPA en gång som också var otroligt ful. Men det här är faktiskt, ja, den här ser för jävlig ut. Måste jag säga. Men det är faktiskt, det ni dricker är inte en folköl utan det är en lättöl.
Mm. Okej. Okay. Det var ju faktiskt rätt gott alltså.
Ja, det smakar ju gott i alla fall.
Den luktar inte så mycket, men...
Det luktar lite nässlor tycker jag.
Mm. Lättöl uppskattar jag ju egentligen. Det är ju nästan hopplöst att uppskatta det eftersom det inte finns någon. Men det är jävla trevligt alltså.
Ja. Jo, alltså om man tänker att hantverksbryggerierna borde ju göra mycket mer lättöl. Alltså, det är ju svårt att göra alkoholfri öl.
Mm.
Och... ja, det finns ju några som gör. Men alla skulle ju kunna göra en god lättöl. Liksom. Ja. Och det är ju väldigt få tillfällen man inte kan dricka en lättöl.
Ja.
Och det är väl också lägre skatt på det. Så
det gör det ju
så
ingen
att man
skatt.
Skulle även tjäna mer pengar på det som bryggeri.
Mm.
Inte bara i råvarukostnader utan även att man inte behöver betala. För det är väl skatt, det är olika skattskatter upp till 2,8 va?
Ja.
Och sen 2,8 till 3,5 då får man betala alkoholskatt.
Mm. Fast alkoholskatten på 2,8 är noll.
Ja, den är noll.
Så det är alkoholskatt, ja. Men den är noll.
Ja, men då, så lättöl upp till 2,8 borde mer hantverksbryggerier.
Lättöl upp till 2,25 är det. Nej, eller de borde ha folköl upp till 2,8.
Ja, alltså, ja, precis, ja.
Det är folköl med upp till 2,8.
Men lättöl, måste lättöl vara 2,25? Det är liksom...
Där går gränsen.
Okay, ja.
Okay. Och det är väl bara Jonas Barlind i Göteborg som gör lättöl faktiskt. Ja. Av typ 40 bryggerier, eller vad har vi? Så är det en då.
Okay.
Ja, det är... Vet du det Johan? Nu sätter jag dig på pottkanten här.
Uh-huh.
Men, ja, för jag vet inte det själv. Jag har letat efter detta men inte lyckats hitta något svar. Varför Man ser, det finns ju, man får inte sälja cider på 3,5%. Det är max 2,25.
Det är för att det riktas till barn.
Ja, det är ju så faktiskt. Mm. Och så en gammal grej då, som det har varit så jättelänge, jag vet inte exakt hur länge, men det är bara lever kvar liksom.
Men är det att det ansågs rikta sig mot barn?
Ja.
Cider har ju, är ju, vi har ju ingen ciderkultur i Sverige riktigt, va? Så cider har ju alltid varit sött och
godis.
Godis
liksom. Mm. Är det, men är det, det är öl som har fått ett undantag eller?
Ja, ja. Precis.
Så är, det för mig.
Så är det.
Jag minns då när jag var typ 18-19 så kunde man köpa något som hette, kan heta ett mixed malt. Beverage. Alltså det var något såhär, det smakade persika.
Persika, det var ju Sagnert som gjorde den.
Ja, var det det? Och den blev ju, den fanns ju bara något år och sen så fick de ta bort den för att det var lite så gränsland liksom.
Ja, gränsland, ja. Men det är väl det som är också ibland skillnaden på alkoholest. Och det finns också lite sådana här skatteklassregler där om du vet, alkoholen kommer ifrån frukt. Must eller ifall den kommer från Maltrix, som till exempel X-Side till exempel, en sån klassiker. Den är ju ingen, det är ju ingen cider, utan jag tror att den innehåller ju, alkoholen kommer från malt till exempel och såna grejer, och då blir det också lite olika, finns lite olika vägar att ta när man är liksom producent och leverantör och såna, för att komma undan vissa regler och skit, om jag inte helt fel ute. Men ska vi gå tillbaka till nipponsoppan då?
Just det. Ja. Ja, den är ful som
den
styrk.
Den är ful, men det var ju väldigt gott. Jag tycker, att det här är godare än som ölstil då. Inte, inte producenten bakom. Men att det här som ölstil gör sig bättre än West Coast IPA. Ja. Som låg alkohol.
Jag måste ta en smak till då.
Jag tyckte också den var jättegod.
Ja, tack. Verkligen. Ja, kul. Min tanke var ju att... jag har nog liksom gått vilse när jag tänkt här, men... För jag ville göra en hazy pale ale. Men jag vet ju att det är snorfult när man har mörk, liksom... Vad är det, Simon?
Jag tycker inte att hazy är godare.
Nej.
Alltså
Nej.
Som ölstil.
Nej.
Tror jag. Jag tycker det blir lite fruktigt.
Ja.
Ja.
Okej. Okay. Sveriges enda man som hatar frukt.
Ja. Ja.
Jag gillar broccoli.
Ja. Nej, så jag vet ju med mig det att man det blir ju ful öl liksom om man har det. Mm. Så det är därför, alltså det har ju blivit tilltalande med gul hazy öl.
Ja.
Men inte som i det här fallet. Den skulle väl varit bärnstensfärgad om den hade varit
klar.
Klar. Ja,
men det är väl det också, liksom, direkt när man är gammal och van så skriker det här oxiderat också på något sätt.
Ja, precis. Den ser ju otroligt oxiderad ut.
Men det ser man sen på skummet och sånt att den inte är. Mm. Och den har en annan liksom, nyans. Men jag tror att många skulle uppfatta det här som en oxiderad New England IPA.
Ja, säkert. Mm. Ja. Ja.
Om du skulle haft ett Untappd-konto till exempel så skulle du svämma över av oxidized.
Men det jag har i den är det ungefär 55% basmalt. Mm. En blandning av Mary's Otter och vinemalt. Och så 10%, ungefär hälften havre och vete omältade. Och sen är resten bara olika karamellmalter.
Smått och gott från kyl och frys.
Ja, lite av en sån skåprensare faktiskt.
Mm. 35%?
Ja, det blir det väl. Ungefär, ja. Mm. Precis.
Ganska mycket.
Och sen så har jag jäst med... Vad heter den gästen? London ESB, den här Lalleman, det är torrgäst. Mm. Jag tror inte den heter ESB längre. Men...
Det är lite bekant, men det kanske inte stämmer.
Ja. Just för att den jäser ut lite sämre då än vanlig.
Och det gjorde den också, eller?
Den gjorde ju det. Ja. Det är därför det blev en lättöl.
Ja.
Dels så prickade jag ju inte OG, den blev lite svagare än vad jag hade tänkt mig. Vilket inte gjorde någonting. Och i vanliga fall så hade jag liksom inte brytt mig överhuvudtaget, men nu vill jag ju, alltså det här känns som ett misslyckande om den blev 3,7 eller 3,8%.
Ja.
Men när det gick åt det hållet så kände jag att det spelar ingen roll. Men sen efter 2 dagar så var det liksom ingen aktivitet där. Så tänkte jag, den har dött den jäveln. Så tog jag ett SG och då låg den på 10,22. Ja, och sen så fortsatte den att göra det. Mm. Sen var klar. Så den blev 2,2%.
Ja.
Mm. Ja, det är ju väldigt jättegod lätt ut, tycker jag.
Ja. Tack. Sen har jag kört då humla. Så jag körde en whirlpool bara med Amarillo. Och sen så har jag torrhumlat med till en 17 liters batch. 50 gram Idaho 7 och 50 gram Equanaut. Och det är väl ungefär det. Jag vattenbehandlar den som en New England IPA också. Fördel klorider då. Mm.
Smart.
Men den har jag också druckit lite hemma. Tycker den är god. Mm. Så vill mer nöjd med den här än min Oud Bruin kanske.
Ja, jag dricker nog också hellre den här. Om jag skulle välja till de två dina två öl så hade jag sommardag nog uppskattat det här mer, tror jag.
Jag misstänker att den kommer klarna lite i fatet hemma. Den är fatad för 2 dagar sedan. Och inte liksom behandlad. Klarnad på något vis.
Nej. Alltså.
Du har inte haft mer än påse potatismjöl. Matsked potatismål. Ja, nej, jag tyckte det var gott. Ja, men som sagt, jag uppskattar den här typen av öl bättre som låg alkohol än... Du får kropp, du får humle, du får lite mer smak från gästen.
Ja.
Jada, jada.
Jada, jada. Känner du mycket smak från gästen?
Nej.
Nej.
Men de går ihop. De går ihop, humlen och...
Ja, jag är faktiskt förvånad över hur otroligt lite humledoft det är i den.
Ja.
Det borde ju ha varit mer.
Det luktar ju mycket humle, men luktar ju mer åt det här grön. Inte så mycket tropisk frukt. Eller vad var det David Jones sa? Luktar inte persika. Nej, utan det luktar ju mer grönt.
Humle som smakar humle.
Ja. Då är det ju ändå ganska modern humle. Idaho 7 och Equanaut.
Equanaut är ganska grön.
Det kändes som den typen av humle som du har.
Okay.
Mm. Inte som C-humle liksom.
Din hade ju 100 gånger mer humledoft, tycker jag. Hur resonerade du med vattenbehandling, Simon, förresten?
Ja, åh,
tesked,
jag ska
eller?
Se här. En tesked kalciumklorid, en tesked kalciumsulfat. Tjoff. Bara. Jag bara bam, bam, i med dem. Bägge två.
Ja.
Så, Vi har en öl kvar, den får vi väl ta också, va?
Mm.
Om vi var nöjda med, vi var väl, det var väl klart där, känns det som.
Finns ju lite kvar här om någon vill ha lite mer sen.
Ge mig en droppe vatten i mitt glas.
Sen kommer drottningen utav folköl och mild. Men sån här, betala om det här, vi har snackat en del om att maxa smakerna. Sån här pastry arom folköl borde vara ganska bra egentligen.
Ni kan slå den rakt ner.
Pastry stout.
Det finns mycket utrymme för aromen i alla fall.
Ja.
Nej, det är konstigt att man inte ser mer pastry.
Nej, det är väldigt få skulle jag säga.
Man vill ju ha, visserligen ha kroppen liksom.
Ja.
Om det ska smaka som en riktig pastry vill man ju ha sötman.
Men jag tror att det kanske blir för dyrt liksom. Att det kommer, alltså det är aromer och laktos och skit är dyrt och sen så blir det, kan inte vara det?
Ah.
Vanilj, Tahiti vaniljstång, det kostar skitmycket. Och...
Men sen är det ju att det, ja. Då får du nästan ha fruktaromer liksom.
Ja.
För i och med att det inte är någon som köper porter och sånt.
Ja, fan, gott alla det alltså. Ja.
Vad tycker ni om det med att ha just laktos i folköl för att bygga kropp? Åsikter om det? Eller inte?
Jag har inte så mycket åsikt om det.
Nej. Skit i det då?
Ja.
Ja, det här hade du gärna fått släppa i butik. Mm. Det var ju jättegott.
Ja, också. Det var väldigt gott.
Det var jättegott, var det.
Ja.
Mm.
Det russ, inte lätt rostat, men svinmycket som pågår i munnen liksom.
Men ändå uppfriskande.
Ja, ändå uppfriskande och lättrucket, ja. Det var riktigt välbryggt, tycker jag.
Mm.
Man skulle vilja ha en pint bara, det är ju den där.
Ja, det är ingen smuttöl.
Nej.
Det den har betat på, knapat på lite grann faktiskt, för den var på när jag skickade in den till SM så mätte jag den till 10,22. Men nu mätte jag den igen och då var den på 10,17.
Okay.
I fatet då, jag har haft den på fat hela tiden. Så och då
är det inte något av dina barn som gör en sån här klassisk häxa, man tar ut lite och så fyller man på med vatten.
Ja, just det. Så Så att det här är också en svag öl. Den ligger på 2,5.
Okej, okay, ja. Fan, vad
det är imponerande,
ja.
Ju.
Ja, det är imponerande.
2,5 nu då? Eller ja. Låg den på 2,5? När den var på 10-22?
10... OG 10-36. Och FG 10-17. Det blir alltså 19 punkter har det gäst ut. 2,5% nu.
Ja, snyggt. Det var riktigt gott, tyckte jag.
Här har vi allsjöns grejer i den här. Det är basmalt, 50% Münchnermalt, Münchner Dark. 15% vetepuffa, 8% Kerrygold, 5% Brown, 5% Special B, 3% Crystal 400, 4% Low Color Chocolate och sen är det 8% D180 Candysocker. Gäst med Ringwood Ale som gäst. Och bara en bittergiva, 9 gram SAS. IBU 10.
Ja, det var ju lite som att någon har gått in på en godisaffär och allt ett sånt. Ja. Allt det där. Hur många maltsorter var det uppe i? Totalt.
2, 3, 4, 5. 6 maltsorter, en omältad och ett socker.
Ja.
Mm.
Den har inte gjort sig dum som kask.
Nej, verkligen inte. Det är väl också en av nackdelarna. Att den, inte, att den kommer i flaska.
Mm.
Nej, men det är ju en stil åt. Som trivs som folköl. Det får man ju ändå säga.
Ja.
Mm.
Så är det ju.
Men samma där. Det är väldigt få i butik.
Mm.
Så det är synd. Men jag vet inte. Det kanske svänger runt igen. Att folk vill ha det till slut kanske. Det är så.
Ja, det är frågan alltså. Mm. Ja, men det är, jag tycker det är svingott alltså. Men, och det är konstigt att folk verkar vara rädda.
Mm.
Eller jag vet inte om folk är rädda för det eller om bryggerierna är rädda för att brygga det. Det kanske går lite hand i hand liksom. Men,
ja. Jag tror det är bara liksom att den är mörk. Alltså det skrämmer nog många tyvärr. Bara det liksom.
Ja.
Mm.
Du får, man får göra den och så får man lura dem och säga att det är en ljus öl. Sen är den mörk.
Mm. Gör en burk och skriva ljus på.
Ja. Det heter bara ljus.
Ljusöl. Ljusöl. Reklam. Ja, riktigt gott. Bra jobbat.
Också bra som lättöl då ju. Skulle det kunna bli.
Precis över lättöl bara.
Jo, men om den inte hade gäst ut de här sista pinnarna.
Ja, men jag tyckte den var bättre nu. För jag tyckte den var lite kladdig innan. Mm-hmm. Till SM, så jag tyckte den var bättre nu när den kommit några pinnar till.
Okay.
Och vad domarna tyckte, det vet vi inte.
Nej, det vet vi inte.
Inte för att de inte har skickat ut protokollen. Nej, fast det är första advent. Nej, men...
Nej, det undrar man ju lite.
Men det tog ingen medalj i alla fall, det vet vi.
Nej, det gjorde inte.
Vi har ju fått lite lyssnare som har hört av sig med förslag på att man skulle digitalisera den där processen. Men det...
Ja, det tycker jag väl också att det är väl dags. Det här, det känns som att...
När vi tävlade i NHC så fick vi det ju dagen efter
de
PDF.
Utannonserade, precis. Ja. Det känns som att den kostnaden det skulle kosta att digitalisera det skulle de tjäna in i portokostnader på ett år, nästan. Nej, men det är så stor utgift kan det inte vara, liksom. Och nej,
det, liksom. Herregud, det kostar ju 15 spänn att skicka ett kuvert idag, liksom.
När ni hade eran sån GBG Open, då fick man ju protokollet som ett foto mejlat till sig. Det var liksom ett steg i...
Ja. Alltså det räcker ju liksom, för det, man ska ju bara titta på det liksom.
Det är klart det.
Sen att det är en halvtaskigt foto, det är ingenting man ska rama in liksom.
Nej.
Många bra tips här.
Ja.
Vad var du, Johan? Tycker du att kan vi brygga folk eller?
Ja, gud ja. Mm. Det tycker jag verkligen. Vad kul med så många stilar med. Ja, men det hade ni snackat ihop med dem, eller?
Nej, faktiskt ingenting. Så vi har ändå bryggt helt olika. Det var, jag tyckte att det var roligt att jag hade med en lageröl till exempel.
Mm. Det var kul, ja.
Och det var roligt att du hade med en suröl.
Mm. Mm.
Och det var roligt att Simon...
Vad här?
Nej, men det var ju en fantastiskt bra mild du hade med Simon.
Verkligen.
Mm. Och din bok då, den kommer i november alltså, lagom till julklappshandeln.
Ja, gud vad den kommer sälja. Ja, hoppas vi.
Ja, roligt.
Så det blir jättekul.
Blir det en riktig mastodontbok eller blir det mer coffee table?
Alltså den blir, kan man säga, en kombo kanske. Ja. Alltså för det finns ju ingen liknande bok riktigt. Ja. Det är ju lite av en lucka där. Ja. Så boken i sig är ju ganska bred liksom. Okay. Så att det kommer rimma mycket. Ja. Och jag känner själv att jag har skrivit mycket. Jag har skrivit för mycket faktiskt egentligen. Ja. Men ja. Det blir bra. Den, november, långt till jul. Det är bara att köpa.
Ja. Ja. Absolut, givet.
Ja, det är det.
Ska vi börja runda av, eller?
Ja.
Då kan vi ju säga till folk att de får lyssna på folkpodden ju.
Mm. Jättegärna får man göra det. Vi spelar in imorgon faktiskt, så det är 2 dagar här nu.
Mm, gött.
Ja.
All right.
Och vad ska vi säga till folk som vill brygga folköl?
Gör det.
Gör det bara.
Ja.
Ja.
Det är inte så jäkla lätt ändå. Alltså man har bryggt så sjukt många starköl så att när man brygger en folköl så man kanske inte man kan lite grann, man får lite grann börja om.
Ja.
Känns det så, tycker jag.
Ja, lite att, tänka om, ja, processen.
Man får lära om lite på nytt så.
Ja.
Men det är ju kul.
Det är roligt, ja. Mm. Det är roligt.
Ja, men då så.
Ja,
då tackar vi ju Johan så jättemycket.
Jättekul att vara med.
Och tankar är med Andrine också.
Ja, jävla
spirit.
Ja, och hälsa henne imorgon.
Ja,
det får jag.
Det är bra. Ha en fin sommar.
Ja, detsamma, detsamma.
Halleluja!